I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men jag insåg ganska fort att det är snopp jag vill ha.
Det är snopp, jag med. Jag jobbade med tjejer väldigt länge faktiskt. För att jag kommer från en mindre stad, alltså Västerås. På den tiden fanns det liksom inget alternativ.
Nej.
Eller alltså jag hade ingen förebild. Det fanns liksom ingen i Västerås. Så att jag gillade killar och tjejer.
Ja, såklart. Men
det fanns liksom inte någon... Eller tanken på att man skulle kunna leva ihop med en kille fanns ju inte, för jag hade inte sett det någonstans.
Nej, men exakt. Och det där blir ju, alltså alla bögar jag känner som är liksom födda 70-talister och äldre, de säger exakt samma sak. De var ihop med en tjej för det fanns inget alternativ. Det fanns ingen, precis som du säger, förebild. Ja. Det var inte ens en modell som var applicerbar. Nej. I Västerås, antar jag. Det var något man gjorde i Stockholm.
Ja. Något man snuskade som är i Stockholm.
Men du skulle inte komma på en show i Västerås nu då, på fredag?
Ja, det vore ju härligt. Men är det bara tjejer som går dit?
Nej, killar går inte gratis.
Är det sant?
Ja, jag har sagt det. Vi blev så glada, vi blev så otroligt glada för jag hade två killar i publiken. De skrattade typ mest av alla.
Men outar ni dem då?
Men vi adresserar att det här sitter två glada killar och så.
För det är ju mitt värsta.
Ja, men det kommer inte vi göra mot dig om du säger det.
Men vi får köra igång så här lite light då. Jag får säga hej och välkommen till Kändispodden.
Hej, förlåt att jag sitter och smaskar här.
Anita Schulman.
Ja, just det. Jag äter någon form av sen frukost, tidig lunch.
Ja, klockan är bara...
Ett.
Vad härligt att se dig.
Ja, men detsamma, vad kul att vara här.
Jag sa just att det här var en riktig skitdag tills du dök upp.
Ja, men vilken tur att jag har den effekten.
Ja.
Jag har själv känt mig lite så här så idag.
Ja. Vet du, jag kände också att jag behöver en Anita i mitt liv.
Är det så?
När jag lyssnade på en podd du har varit med i.
Vilken
alltså
då?
Inte din egen, utan jag minns inte vilken det var. Du pratade om ditt strukturerade liv. Gäller det fortfarande?
Ja, i allra högsta grad. Sen får man ju liksom... Sen tycker jag alltid det finns en skarv. Mm. Beroende på... För nu är jag ute på turné med Ann Söderlund, min poddkollega. Och då blir ju strukturen annorlunda.
Ja.
Och det tar ett tag i den skarven innan man hittar den nya modellen. Mm. Liksom. Men jag är ju lite autistisk så. Liksom.
Ja.
Alltså jag behöver den här strukturen. Ann är ju super-ADHD och jag är jätteautistisk. Jag tror vi matchar varandra ganska bra. Våra olikheter blir våra styrkor.
Ja, jag känner ju att jag kan vara lite fladdrig, men jag kände igen mig väldigt mycket i det där som du pratade om, och jag kände att jag behövde det.
Ja, och det är ganska skönt. Det låter ju svintråkigt om man pratar om så här arbetsmodell och struktur och hur man ska lägga upp möten och tänka kalender och sådana saker. Men du vet, man får fnurr på det där. Alltså, det är så jävla härligt.
Ja, men jag tänker också med det här livet som till exempel du lever och många andra,
ja.
Då menar inte jag småbarnsmammelivet utan ditt jobbliv.
Ja.
Det känns som att du har så många ben att stå på.
Exakt.
Och då är det ju väldigt, alltså det är helt nödvändigt att ha det så där.
Ja.
Men jag ska inte säga att jag blev kåt, men jag blev lite tänd på det här. Ja, men du sa, just det där så sa du att måndagar så gjorde du veckans blogginlägg, Schemala,
ja.
Till exempel. Är det fortfarande, eller du kan kanske berätta lite om hur en vecka ser ut när du inte är på turné.
Ja, men nu, okej, det har ruckats lite så att så här, måndagar är min podddag.
Mm.
Så då poddar jag och Ann, och oftast gör vi ju en till två poddar per måndag.
Ja.
Och sen är det oftast reklamspotter och grejer, så det går nästan liksom en förmiddag. Ja, vi klarar vi runt ett tiden. Och ska man käka lite lunch och sen blir det admin.
Mm.
Och då sätter jag mig och liksom benar ut resten av veckan.
Mm.
Alla möten lägger jag alltid efter lunch. För att på förmiddagen är man som mest produktiv och kreativ. Mm. Så att då ska man nyttja det liksom fönstret i sitt liv. Sen tycker jag att det är väldigt kul med frukostmöten. För det kan nästan inspirera.
Ja.
Och sen så kör jag liksom admin torsdag eftermiddag och fredag.
Mm.
Så blir det liksom en kontorsdag.
Och sen, så,
ja, och sen är det liksom produktion eller vad jag ska säga och vad det nu är tisdag till torsdag.
Ja. Men vi ska ju säga så här, du är ju businesskvinna.
Ja, det vet jag inte, men det är väl per definition.
Ja, men det är du.
Ja.
Det är såklart. Du är entreprenör.
Ja.
Du driver ett antal poddar. Eller ett par poddar.
Ja, nu är det ju faktiskt bara Lille Lördag och Lille Lördag Crime.
Ja, okej.
Okay. Ja, jag paus med Fyllepodden. Förhoppningsvis
och,
kommer jag
och vad sysslar du mer med?
Jag sysslar mer med... Alltså den här våren har gått åt otroligt mycket till turnélivet. Jag liksom har varit producent för kalaset. Så att, vi har ingen bokare eller agentur den här gången. Så vi har gjort det helt själva bara för att också testa på hur det är.
Mm.
Hey, jag vill se, jag älskar affärsmodeller och se så här. Vad tar folk betalt för?
Mm.
Och då tänkte jag, men jag gör det själv så ser jag, för då kan jag också så här förhandla på ett annat sätt när jag hamnar i en situation där jag säger, ja men det kommer kosta så mycket och vi tar 60% och vi tar 40%, men vänta, ta vad ni gör. För då kan jag i alla fall genskjuta och säga, jag vet vad en lokal kostar att boka, jag vet hur mycket jobb som krävs, bla bla bla.
Mm.
Och så kanske jag känner så här, ja men det är motiverat till 60%, det är fine liksom, men om det inte är det så har jag argument varför.
Mm. Men då har du tagit en rätt stor ekonomisk risk också på den här turnén då?
Nej, för att här kommer ju åtminstone lite entreprenörskap in. Så att vi har ju en medpartner, Seat. Så de egentligen är ju våran risk, förstår du? Så de bekostar turnén, skulle man väl kunna säga. Så att vi ligger inte ute med jättemycket i risk, helt enkelt.
Men kan du berätta lite om den här turnén? Alltså jag vet ju att ni är på turné, men vad...
Och den heter Förfest med Lille Lördag. Jag var nämligen på en förfest i Gävle här i julas. Och bara insåg detta så här. Det var som att man åkte tillbaka i en tidskapsel till man var 20. Jag är ju 40 snart. Och hur man liksom kom till förfesten med sin lilla påse. Och hur man pratade om vad man skulle dricka. Skulle man ta en shot innan? Eller hur ska man göra? Man övervägde liksom vilket ställe man skulle gå till beroende på vad det kostade för entré i dörren och många enheter man skulle dricka där inne. Och då blev det också ett himla planerande för hur många enheter du måste dricka på förfesten för att bibehålla, optimera fyllan på bästa sätt. Och inte heller göra med så mycket pengar ut på krogen. Och då tänkte jag så här, gud, det här är sånt jävla liksom... Dels är det så här ett manifest utav tiden utan ansvar på något sätt innan barn. Sen är det också ett så här manifest för livet mellan 20 och 30. Och så tänkte jag på så här, hur har så här förfesten uppkommit? Är det liksom någon eldest som har gjort en överlämning till någon yngest i en by? Det är det ju inte, utan alla vet hur man förfestar. Så vi börjar snickra ihop ett litet så här, liksom stolpar till ett manus. Och sen har jag ansett att de har skrivit där ihop. Så det har blivit liksom en tidsresa där vi testar förfest i grottan. Till liksom 1700-talet och 90-talet där vi själva växte upp. Så dels är det liksom en historieresa men också en nostalgiresa. Mm. För det handlar väldigt mycket om att vara uppvuxen på 70-talet. Eller född på 70-talet och vuxit upp på 90-talet och vara född 90-talist.
Mm.
Det är två helt olika världar.
Mm.
Och så skämtar vi bland annat om så här ganska anmärkningsvärda grejer. Men liksom, om en 90-talist får en dick pic. Då är det så här, gud för fan, jag ska anmäla. Vi gör en så här konstutställning där vi strimlar så här dickpics. Alltså fy fan, det här är inte okej. Polisanmäl. Mm. Och vi 70-talister bara, tack. Vi tycker fortfarande att det är en komplimang. Liksom.
Ja,
men, så det är två olika världar. Liksom. Så vi är mycket så här nostalgireferens.
Får du mycket dickpics?
Jag har fått ett par faktiskt. Och inte blivit vida upprörd. Jag tycker att det är onödigt.
Var de bra?
Den var ganska bra faktiskt. Den var lite mindre bra. Men jag kan tycka att det är ganska onödigt. Framförallt en konstig grej. Mm. Men å andra sidan tycker jag att man pratar jättemycket om dick pics. Men alltså min kille och flertalet manliga kompisar har fått en hel del titsnaps. Mm. Sena kvällar. Även när han varit i relation utan mig. Men det är ingen snubbe som skulle tycka att det är ett övergrepp. Nej. Å andra sidan, när han öppnar en sån snap och lever i relation till mig och inte vet vad det är som är på andra sidan, då blir det någon form av intvingad otrohet. Mm. Han måste liksom se en kvinna som blottar sig för honom. Alltså, den är ju väldigt speciell. Och det är ju en dick pic, har ju samma effekt.
Ja.
Sen har jag svårt att se, alltså om det inte är liksom en så här manisk man som sexuellt kränker den och förnedrar den, utan skickar en bild på sin snopp. Ja, jag vet inte, jag har andra saker i livet som jag tycker tar mer tid. Men det är väl absolut en könskränkning.
Ja. Ja, vilket jobbigt ord.
Ja, men jag känner ni då i gayvärlden, ni måste ju vara liksom, ni lever ju på dick pics, eller på säga.
Ja, eller ja, säger jag. Vi lever på dicks.
Ja. Ja, men det är ju inget konstigt i era forum.
Nej, fast jag är inte så ute i den svängen skulle jag säga. För att jag har haft ett förhållande, eller har ett förhållande sedan 17 år tillbaka.
Ja, jo, men du har ju väl ändå hört att vad man gör på Grindr.
Ja, men det jo, absolut.
Ja.
Men det är ju mer att de som hänger på Grindr, de söker ju upp dixen så att säga.
Ja.
I de fallen du pratar om är ju någonting som
påtvingas.
Man bara får.
Ja.
Så att, men det kan ju vara grovt. Men liksom då går man ju dit. Eller vad man ska säga.
Ja, då vill du ha en sån bild helt enkelt.
Så att jag vet inte riktigt.
Men det måste ju, ja, jag vet inte. Det känns som att det finns här, vi är två olika skolor och världar inom det här. Mm. Och det är ganska komiskt i alla fall att se hur vi 70-talister tar saker ganska lättvindigt som 90-talister tycker är blodigt allvar. Och tvärtom.
Ja, faktiskt.
Ja.
Men det här med att din kille då får tits.
Ja.
Det bryr ju du kanske inte riktigt om. Men är du en svartsjuk typ?
Jag har faktiskt varit svartsjuk med Joel. Dels när vi träffades så var det aldrig ens inom tanke. Alltså det fanns inte på kartan att han och jag skulle vara ihop.
Mm.
Så vi kanske har sagt saker till varandra. Som man kanske vanligtvis inte gör med en person som man ska ha en relation med. Då vi var otroligt liksom avslappnade i att vi aldrig ska ha någonting mer än lite kul.
Mm.
Och sen så växte de här känslorna och då visade det sig att det man hade kanske berättat för varandra låg och stod i fatet.
Mm.
Så det skapade i fas två i relationerna, eller vad jag ska säga, ganska mycket otrygghet hos mig. Och jag har inte varit svartsjuk sen jag var liksom 20 någonting. Så det var liksom en ny gammal känsla i mitt liv. Och den var jävligt märklig och så här hantera. Och jag kan det liksom, jag förstår den konkret och jag förstår att det här är helt orealistiskt och irrelevant. Men den var ändå där och det skavde i mig att jag var svartsjuk.
Mm.
Inte liksom, det var ingenting jag var stolt över. Och det var jättejobbigt att behöva erkänna för sig själv.
Men när du säger var svartsjuk, har du liksom...
Det har fasats ut.
Ja, precis.
Ja, men nu är liksom den osäkerheten borta. Nu har jag ihop i ett år. Relativt exakt. Och nu känns det liksom som att så här... Ja, allt det där liksom... som sociala medier kan orsaka, eller all osäkerhet, sådana saker, för det är en väldigt speciell grej att dejta idag jämfört med när jag var singel sist. Allting är ju transparent. Jag ser vilka som följer honom, vilka som likar hans bilder, vilka kommentarer och så tvärtom också, så att så här, all din liksom dating är per definition exploaterad för den du dejtar. Alltså så här, din historik liksom. Så att den är ju liksom skavig. Och man liksom, vad händer med den tjejen? Eller vad har det hänt? Mm. Alltså, det sätter igång massa så här signaler i ditt huvud som du inte är bekväm med. Och så att det var väldigt så här, jag har aldrig behövt tänkt på det tidigare, i och med att man aldrig har levt i forum där det alltid varit exponerat.
Det svindlar ju lite nu när du berättar, för det här tanken har inte ens slagit mig. Om man själv skulle ut på marknaden nu.
Nej, men det är vidrigt.
Jag vet inte ens hur jag skulle gå tillväga. Men som alltså du är ju kändis.
Ja, enligt vissa ja.
Nej, men det, ja, men du är ju känd.
Jo, men okej, jag är känd nu för att du kom så här autografjägare.
Mm.
Det är ändå ett statement, tycker jag. Ja. När de vill vara på bild med en och man ska skriva i deras block.
Nej, men du, man får ju ändå, ja, absolut. Men jag tänker så här att du har ju ändå... Det är ju en ny typ av kändis. Men du har ju över 70 000 följare på Instagram. Jag antar att du har en blogg som har...
Ja, den är ju mindre. Men
ja, mindre. Men sen så har du ju podd och du har ju Aftonbladets... Harald hade Anita Show där. Och... nej, men fan, du är känd. Det är klart att du är känd.
Ja, okej. Okay, jag är modialt yrke, jag är känd, ja.
Och vad har... Har du alltid velat bli känd?
Nej, det har aldrig varit en drivkraft.
Nu när du är det, eller så här, vilken nytta har du av det? Att kunna utöva ditt entreprenörskap?
Alltså, min favoritfilm är ju Working Girl med Melanie Griffith och Sigourney Weaver. Och jag älskar... Alltså, Melanie Griffith är så min karaktär i livet. Mm. Hon så här ser hur man så här kan slå ihop ett så här mediebolag med ett annat och liksom, kommer på en affärsidé, hittar en partner och sen så gör hon sin resa liksom. Och lite där är väl jag har alltid gått igång på businessen. Sen har jag alltid liksom gillat och jobbat med underhållningsindustrin. Mm. Jag började på reklambyrå 98 och sen så hamnade jag på TV4 redan 2000. Så jag har alltid jobbat liksom med media bakom. Och då var väl absolut media på den tiden ett attraktionsvärde, man tyckte att kändisvärlden var lite spännande sådär, men när man har jobbat med kändisar ett tag så blir man ganska mätt på det. Men sen har jag ju liksom befunnit mig i branschen under en herrans massa år, och helt plötsligt, istället för att jag står bakom kameran och säger vad personen framför kameran ska göra, så var det jag som stod framför kameran och några andra som stod där jag stod. Och det var ändå så här, jag gjorde en jättestor reklamfilmsinspelning för Nutrilett förra året, som var tv-kändriksreklam liksom, på TV4. Och då står det liksom ett team på 20 personer bakom kameran och jag är framför. Då var det första gången jag fick så här aha-upplevelse, bara oj, shit, det har skett en förflyttning, men jag vet inte vad. Och hur jag skulle kunna nyttja, då kommer jag också tänka på hur man kan nyttja kändiskapet. Jag tror liksom att jag kanske i bästa fall har 10 år i rampljuset. Ja, alltså så här. Och då får man väl kapitalisera på det man kan under den tiden.
Men tycker du inte ändå att det liksom går uppåt?
Nej, jag vet inte. Mina följare går ju neråt på Instagram.
Ja, fast det är väl...
Det gör det för alla.
Ja, men jag tänkte, det är väl en grej. Det kommer ju någonting nytt. Jag tänkte mer du som ditt personliga varumärke, men jag stärks väl hela tiden.
Ja, det gör det väl, absolut. Ja. Samtidigt så är det väl just nu, i och med att så här, vi är ute och turnerar, så är det ju liksom ingen i Stockholm som vet vad man gör om man inte har liksom en stor vepa på Stureplan eller... är med i Let's Dance. Eller förstår du vad jag menar?
Men är det en stress?
Nej, det var en stress. Det blev någon form av så här insikt i januari, för att hela hösten snurrade på utan bara helvete. Gud vad jag gjorde grejer. Jag var på Aftonbladet och ut på turné, var med i massa poddar och släppte en bok och allt vad jag gjorde, och pressresor och tidningsomslag och allt vad det var. Och sen blev det tyst. Och jag var så här, tittar på så här kollegor inom branschen som bara, och hennes följare växer. Och hon har blivit erbjuden att vara med i det programmet. Aha, och hon ska göra det här. Och då kom den här jakten liksom på bekräftelsen. Och då var det så här, men vänta nu. Du måste väl ha liksom ett egenvärde, även fast du inte så här syns och hörs hela tiden. Och varför är det viktigt? Det har aldrig varit viktigt för dig innan, så varför skulle det vara viktigt nu? Och man bara, nej, det har jag ju rätt i.
Mm.
Och jag tycker att så här, jag är jättetacksam för att mitt kändisskap, och jag tycker att det är ganska kul inom en viss ram. Jag tycker inte det var kul som det var i våras och höstas att vara varannan vecka på någon jävla skvallertidning. Det betackar jag mig för liksom.
Mm.
Men det är ändå liksom, det är ändå inte alla i Sverige som är det.
Nej.
Och kändisen är på utdöende, så jag är glad att få en av de sista.
En av de sista kändisarna.
Nej, men däremot kan jag använda, det är liksom, det öppnar ju upp dörrar. Ja. Det är lätt att komma direkt. Alltså för, jag tänker på min kille som jobbar inom en organisation, och ska han göra en intervju med en känd person, då måste han prata med dens assistent eller sekreterare eller någon PR-person och så vidare. Jag kan ringa direkt till den personen som jag vill intervjua, träffa etc. och säga, hej, du, jag heter det här och du heter det där, ska vi ses och ta en fika? Så att så här, det kattar ju många liksom ledtider, så att säga.
Men du säger att du gillar business, och det här är ju, du jobbar ju i en, för de flesta, en rätt flummig bransch.
Superflummig. Det är flummig för mig.
Och då tänker jag så här, att där du är succéfull, eller där du, det du måste vara bra på, det är det här, för jag fattar att du är kreativ, du kan göra alla de här projekten, men att få betalt.
Ja.
Alltså det är också så, vad kostar man eller det eller vad man gör? Det är ju lite svårt.
Ja, men det är ju också baserat på så här, jag lägger ner extremt mycket tid på det jag jobbar med. Mm. Liksom. Och så här, du tar inte bara betalt för liksom den kvalitetstid du får utan mig dedikerat. Utan egentligen per definition tar jag ju betalt för alla år jag varit verksam.
Mm.
Och lärt mig någonting. Och jag vet, jag kommer ju från marknadshållet från början. Liksom, så att jag är ju utbildad marknadskommunikatör. Mm. Inom media och PR. Så att så här, jag har suttit på andra sidan och jag älskar varumärken och jag älskar varumärkesbyggande och tänk och liksom de psykologiska faktorerna varför människor konsumerar, tittar på någonting, äter någonting och så vidare. Liksom.
Mm.
Och jag älskar att hitta de där små bryggorna i de mekanismerna. Så att så här, om du jobbar med mig som kund, då ska du få en så pass bra kampanj. Mm. Så att du känner dig väldigt nöjd. Och 9 fall av 10 har jag ju alltid återkommande kunder.
Mm.
Så att jag tycker ju liksom att jag har ju lyckats skapa en bra kundrelation. Och då kan jag också ta betalt för det. För de vet att de får någonting, en kickback när de jobbar med mig.
Men när breakade du?
Gud, när breakade jag? Jag gjorde en pilot för en tv-serie som heter Mammor. Aha. Som jag hade kommit på. Som gick på TV3 och den gick så pass bra så vi fick en full säsong bokad. Så att det stora breaket, alltså medialt, kom väl egentligen för 2 år sedan eller kanske 3 år sedan.
Mm.
Men så gjorde jag en social medieshow som heter Mom Enough, som var en talkshow som sändes på YouTube för 4 år sedan tror jag. Och då tror jag att det var första liksom mini-breaket. Och innan dess hade jag gjort en egen talkshow hemma i min soffa som hette Just nu i Vasastan, som jag fick in sponsor på.
Mm.
Så att, så här, det, liksom, det har inte varit någon så här bam. Liksom.
Nej, men för jag har ju vetat vem du har varit hela den här tiden. Men när du skilde dig så tycker jag att det hände någonting. För att från en dag till en annan så vart, alltså, du vart så snygg. Nej, men du kommer själv, jag kommer ihåg ögonblicket när jag såg dig på Ellegalan, tror jag, efter skilsmässan.
Ja.
Eller så här, då så sa vi så här, vad i helvete har hänt? Alltså på ett positivt sätt. För du var liksom som en superstar.
Jag kom in där som en svamp.
Nej, men du kommer själv ihåg, du var ju grymt snygg då. Du hade världens djupaste
urringning. Ja. Jag hade ju vit kavaj i så här Havanna-modell, så den är lite pösig. Och så var jag såhär, jag ska se ut som Madonna på I'm Breathless-omslaget.
Mm. Visst, har du håret så. Ah. Vet du det? Nej, men jag tänkte, var det noga uträknat som en liten hämnd?
Okay, I have 2 new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det var ingen hämnd, det var ett statement för att nu var jag liksom mig själv. Det var absolut ett statement, men det var ingen hämnd. Men jag kände mig liksom så här. Alltså alla som går igenom en skilsmässa vet hur tungt det är. Och tiden innan skilsmässan, det kan ju vara upp till 1 år, det kan vara 2 år. Alltså, man är inne i en dålig snurr.
Mm.
Och när vi liksom båda hade tagit beslutet om att skiljas och komma ut på andra sidan, så kände vi nog båda en stor liksom lättnad.
Mm.
Och jag kände verkligen så här, it's my time och to shine. Och det gjorde jag ju. Ja. Jag tycker själv att jag var skitsnygg på Elle-galan. Och det var faktiskt den bilden från Elle-galan som Joel hade sett och bara så här, wow. Liksom. Mm. Så det var så det började.
Ja. Och nu känner du dig starkare än någonsin.
Mm.
Har du och Joel det bra?
Vi har det väldigt bra. Ja. Du är väldigt så här... Han är ju 28, men jag blir ju töntigt att säga när jag, Camilla Läckberg säger ju alltid att Simon är en liten gubbe liksom.
Mm.
Men han är ju verkligen en liten farbror. Alltså den här unga generationen killar är ju som små farbröder.
Uh-huh.
Han vill mest sitta hemma och löka, och jag har faktiskt ingenting emot att sitta och löka.
Uh-huh.
Jag har ju ett väldigt liksom på arenan jobb hela tiden. Mm. Mitt jobb många gånger går ut på att liksom jobba kväll, vara på någon middag, vara på något event, träffa meet and greet, alltså hela tiden. Så jag har ett väldigt socialt jobb.
Mm.
Så jag märker att jag har större och större behov utav att gömma mig i mitt lilla bo liksom,
mm,
och vara där. Det är mitt lilla näste.
Mm. Ditt nyinköpta näste. Nej, men
vi köpte det i juni och flyttade in i slutet på september.
Ja. Det ser flott ut.
Det är flott. Härligt. Jättefint.
Good for you.
Tack.
En annan sak där, jag hoppar tillbaka till din business. Det här, när du är så strukturerad med tiden,
ja,
gör du upp någon budget också, liksom vad du ska dra in? För det är ju lätt att dras med liksom, när man brinner av lust. Alltså, ja. Jag antar att du har ett rätt luststyrt jobb också.
Absolut.
Och då vill man vara med, alltså ha in och ut i olika projekt.
Mm.
Men liksom vad...
Nej, men jag vet
hur räknar
ju vad,
du där?
Jag vet ju vad jag behöver ha per månad för att snurra runt. Liksom. Mm. Men alltså just när man gör en show så räknar man ju liksom på vad man kan dra in i intäkt och vad man kan få för liksom, ja, men sponsorskap, mm, och sådana saker och vad det kan generera. Så, att så här, det är väl klart att det finns en ekonomisk plan. Sen går det inte i mitt yrke att ha... Liksom, 4-årsmodell eller 3-årsmodell och sådana saker. Sen finns det ju målsättning att så här uppnå en viss typ av omsättning år 3 eller år 4. Men jag har slagit mina förväntningar så att jag är jätteglad som det är nu. Liksom. Och ja, jag vet inte, det snurrar på. Liksom. Mm.
Men du är ju sagt ute på turné med Ann och din poddkollega, men hur blev ni kompisar?
Ja, alltså det är en lång och brokig historia. Vi har väl egentligen känt till varandra redan sedan 90-talet. Vi jobbade faktiskt på Titan, produktionsbolaget som producerade Silikon och även Hannas talkshow som jag var research på. Och Ann var ju programledare på Silikon, eller en av reportrarna, och var också chefredaktör för tidningen. Så vi sågs där och var lite hej hej, du vet, så i fikarummet. Och sen,
tyckte du att hon var jobbig?
Nej, jag tyckte hon var härlig. hon är jobbig.
Om man inte känner er så kan jag tänka att ni är lite olika som personer.
Men gud, vi är natt och fucking dag. Alltså.
För du känns lite som en sån titanbrud med höga klackar och dyr handväska. Och hon känns lite...
Nej, men hon är ju så här Annette Beijer-favvis, förstår du? Jag var ju mer så här, fick jobba mig för att Annette Beijer skulle se mig. Och hon var ju så här självklar favorit.
Mm.
Där är vi någonstans. Hon är ju oerhört likeable som person.
Mm.
Och hon har otroligt bra energi, liksom. Nej, men då lärde inte vi känna varandra alls. Men däremot så umgicks hon med folk ur mitt gäng. Och jag umgicks med folk ur hennes gäng. Men vi umgicks aldrig på tumman hand. Däremot har vi suttit på liksom middagar och fester och allt möjligt under samma tak. Liksom. Mm. Men aldrig liksom, hon och jag har aldrig bokat en dejt. Sen visade det sig att hon var gravid med vad heter det, Bobo. Hennes näst yngsta. Och jag var gravid med Tom Allan, min yngsta. Samtidigt. Så det är bara 4 veckor emellan dem eller vad det är. Så då bestämde vi på min bokrelease för 5-2-boken att vi skulle starta en podd.
Mm.
Och med min exekutivitet och hennes kreativitet och rapphet så blev det en podd. Och vi fick in en medsponsor på en gång.
Och dina hårda nypor gav in pengar också.
Exakt. Så vi fick in en medsponsor på en gång. Och så när vi fått upp lyssnarantalet ganska bra, då gick jag direkt till Acast och sa hej, vi har så här många lyssnare, kan ni ta oss? Men då måste ni sälja på oss. Och då gjorde de det.
Mm. Säljer de bra?
Det tycker jag.
Mm.
De får jobbet.
Härligt. Jag har en kompis som gillar dig jättemycket. Och hon hade en teori att du var hjärnan bakom Kalle Schulmans framgång.
Oj, nej.
Nej, men vad har du betytt, eller vad betyder ni för varandra? Alltså, om vi tänker så här, för att, alltså rent businessmässigt.
Nej, men det är väl klart, alltså, som alla par så hjälps man väl åt och är så här strategisk och ska jag springa på den här bollen, ska jag springa på den här bollen, hur känns det här, bla 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 bla. Och så länge man är ett team så jobbar man ju ihop liksom, precis som han hjälpte mig. Ja, nej, så jag kan nog inte säga att jag kanske, eller jag var väl säkert delaktig i det, precis som han var delaktig i mitt.
Sen så har jag en fråga som jag kanske klipper bort. Men den är från henne också. Jag lovade att jag skulle ställa den. Jag har inte sett mammor.
Nej.
Men jag känner till mammor. Hon har sett varenda avsnitt.
Ja.
Och det var någonting om att i det avsnittet, eller i den serien, så pratade ni någonting om någon, var det parterapi? Ditt Nej. Och Kalle? Eller hur?
Nej, alltså jag skrev en sketch. Det här är helt sjukt. Det här är alltså... Den här skrev jag ett år innan den sändes.
Mm.
Och jag skrev en sketch om bonuspappan. För vi satt och spekulerade om vad som är det så här vidrigaste som skulle kunna hända i en skilsmässa. Mm. Jo, men det är att om bonuspappan är så här extremt het eller känd eller vad det nu är. Så då skrev jag en sketch baserat på det och så tog vi oss, utan någon anledning, det var inte alls planerat att det skulle vara så, som så här exempel, men mer som en så här mockumentary liksom. Lyckliga, framgångsrika paret Kalle och Anita har separerat, vad hände sen?
Mm.
Och sen så är det fem olika sketcher där Kalle, eller sex olika sketcher där Kalle ringer på dörren, så är det olika typer av bonuspappor som öppnar. Så allt ifrån Sigge Eklund till Marcus Schenkenberg till Jesper Parnevik, Jonas Sjöstedt var med och Dragomir Midtik var också med. Så det var ju väldigt, väldigt roligt. Och Anton Ewald. Så det var ju liksom fem babes inom olika områden, vilket blev jättekul.
Ja, ja. För det var, hennes fråga var väl egentligen liksom om ni visste om skilsmässan då, men det var...
Nej, det visste vi inte. Men däremot så spelade vi in de sista två sketcherna när vi var skilda.
Mm.
Vilket var två så här kompletterande sketcher vi var tvungna att göra. Så det... Det var lite speciellt, ska jag minst sagt säga. Samtidigt så var det så här, vi var ju så överens om det, så att det var inget konstigt liksom. Även om det var skitkonstigt.
Sen så, också när jag lyssnade på någon podd, så pratade du om någon ADHD som du har jobbat bort.
Ja, det är jag ganska övertygad att jag har.
Jag tyckte var lite intressant, för jag känner nämligen lite samma sak.
Ja.
Men jag har aldrig hört någon annan säga det.
Ja, men
hur kände du det, eller hur vet du det?
Nej, men det var faktiskt den superkända PT:n Magnus Lyngdback. Du vet, han som har varit PT åt Alicia Vikander och alla. Som, så här, jag tränade med i Elaine när jag var där i våras. Han bara, vad jobbar du med? Och så började jag bara berätta vad jag jobbar med. Han bara, vad skönt, en sån här ADHD som du har jobbat bort, eller? Jag bara... Just det är det jag har. Och så började jag läsa på om det, och så bara var det ganska uppenbart. Jag var superrörig mellan 20 och 27, skulle jag säga. Sen började jag ordna upp sig lite, fortfarande ganska rörig. Men runt 30 så började jag liksom stabiliseras lite, och sen så vid 35 så har det blivit ännu bättre.
Mm.
Och sista 5 åren tycker jag att jag har fått ordning på livet. Så att så här, men jag tror att jag är lite lätt autistisk och lätt ADHD. Så är det. Alltså ADHD driver ju, och autismen skapar ju strukturen.
Jag känner ju att där är du och jag.
Där är du och jag.
Så, ja, men jag kände bara det när jag lyssnade där, att det där är ju jag.
Ja, nej, men jag tror liksom, alltså, som sagt, alla människor i världen ska liksom inte vara som jag. Så man ska inte hålla på så här, ställa hobbydiagnoser. Det finns ju två olika typer av hjärnor. Alltså man behöver liksom Ola Conny-mannen också, som bara inte vill ta plats och bara är så lycklig och happy-go-lucky och älskar sitt jobb, och så är det inte så mycket mer med det. Och sen måste man ha sådana som mig, som vill så här, förändra framtiden och så här, visionärer och vad fan man nu kan kalla oss för. Liksom. De två personerna är superviktiga, och de två personerna måste alltid finnas för varandra. Liksom. Den ena, man kan tänka, exkludera den ena, för då är inte den andra värd. Kolla vad som har hänt på akademin nu.
Mm.
När högintellektuella personer får liksom frihet under ansvar, då blir det liksom frihet under galenskap.
Mm.
Och man pratar mycket om hjärnor och hjärnforskning, så är ju liksom den intellektuella hjärnan väldigt fragil. Den är jättekänslig, och sen så finns det den som kallas för i runda slängen bondehjärna, som är den arbetsamma, som är duktig på hantverk, jordbruk, kan liksom lösa problem den hårda vägen. Och de två måste samarbeta. Det ena kan inte vara utan den andra, så att det är därför liksom evolutionen går framåt.
Mm. Men det var ju någon kris, kan man väl säga, som fick ordning på ditt liv där.
Ja.
Du hade ett ex, ni gjorde slut, allting var rörigt, du hade skulder, du tog ditt liv samman, så att säga.
Ja, det hade varit rörigt under lång tid. Vi hade så extremt hopplös ekonomi.
Mm.
Han var den som drog in mer pengar än jag, men också satt oss hela tiden i någon typ av skuldmaskineri. Och istället för att så här, ta hand om vardagen, som vi båda var livrädda för, så drog vi utomlands på dyra resor och åkte och dök på, i alla världens hörn, och liksom glömde bort den där morgondagen. Och när plötsligt det är så pass mycket minus på kreditkortet så att så här, det spelar ingen roll om du köper någonting för 5000 spänn, för det syns inte liksom, för att det är så många nollor innan och efter decimalen. Så att så här, då sket du liksom i det, så lät det liksom bara vara fritt fall. Så då blev det liksom, i och med att så här, och vi vågade liksom typ inte göra slut med varandra för att vi satt i någon sån här ekonomisk låst situation med varandra. Och när det tog slut, då var ju jag tvungen att liksom leverera.
Mm.
Och det gjorde jag. Och jag fick ta samman mitt liv. Det var fruktansvärt tungt. Det var det värsta jag gjort i mitt liv. Men fan vad nyttigt det var.
Men vad har det satt för spår då? Jag tänker nu när du har kommit över på pluskontot så att säga, för det misstänker jag att du har.
Ja, det har jag. Men jag är alltid ekonomiskt orolig. Alltid. Och det hänger kvar sen det.
Mm.
Att så här, budgetera och inte överspendera. Förra året gjorde jag ett strategiskt jättedumt finansiellt beslut som har kostat mig jättemycket i år. Men jag kan lösa det. Och det är skönt att veta. Men sådana saker. Jag vill alltid ligga plus, jag vill inte ligga minus, för det blir så jävla jobbigt, för då måste man jobba liksom minus upp till plus och lite till nästa år, vilket är, nu blir ju det ett sånt år liksom.
Mm.
Men samtidigt så vet jag att jag fixar det. Så
men var det någon stor satsning affärsmässigt?
Ja, det var en stor satsning affärsmässigt som inte fick det önskade utfallet.
Ja, men så är livet också.
Så är livet också.
Och satsar du inget så kan du heller inte vinna något.
Sant, jag kastar upp 1000 bollar och 10 trillar ner. Ja. Ännu bra.
Men jag tänker också så här, du är ju en mamma-influencer kan man också säga på visst sätt. Eller du har varit i alla fall.
Ja, absolut.
Och där i förra veckan så hade jag Elinor Bjurström som gäst.
Mm.
Och hon är ju gravid i 21:a veckan.
Ja.
Och inte
hon är ju superung ju.
Ja, men ja, 22.
Ja.
Tror jag, eller 23. Och inte för att jag misstror henne på något sätt. Men då pratade vi lite om, för hon berättade hur mycket saker och grejer hon får för att just hon är gravid. Och då så sa hon att hon räknade ut, hon kom ju ut på Alla hjärtans dag att hon var gravid. Och så gjorde vi en liten beräkning från Alla hjärtans till nästa Alla hjärtans. Så då sa hon att någonstans mellan 500 000 och 1 miljon i prylar och samarbeten.
Oj, det låter mycket.
Var det inte så på din tid?
Jag kanske skulle kunna säga att det skulle vara typ kanske 250.
Mm.
Men det har ju hänt jättemycket i mammavärlden sen jag fick Tom Allan. Alltså sista 4 åren har det verkligen exploderat där. Och, men kolla på så här, unga mammor som Magan Ditz. Jag kan tänka mig att hon drar in kulor som heter duga liksom, på sina följare och Arnold och familj och allt. Mm. Det är liksom, det är klart att det är en superbusiness.
Men vad ska man ha liksom för att bestå i sociala medier?
Ja.
Du har ju sagt nu lite grann, absolut inte bittert, men det här med att Instagram går ner.
Ja, men nu har de ju ändrat algoritmen. De har ju lyssnat på oss. Det är ju otroligt.
Ja.
Det var ju, de gick ut och gjorde ett pressmeddelande. För det som var tråkigt med Instagram var ju att förr så kunde jag följa dig om jag var intresserad av dig och sådär. Men hade inte jag liksom likat din senaste bild, då kom liksom Kim Kardashian upp som att vi är nog bättre kompisar än vad du och jag är. Liksom. Ja. Och det är ju inte som man vill ha det. Och jag, det som var liksom uspen med Instagram var ju liksom att satt jag på bussen 3:00, då ville jag kunna se vad du gjorde, vad Kim gjorde på andra sidan jorden och så vidare och så vidare liksom. Så det var ju hela liksom, det var ju det som var liksom det magiska med plattformen. Och då följde man ju också folk förr i tiden för att veta så här, oj, följer du de här personerna? Ja, men jag gillar ju dig. Då ville jag ju alienera mig med samma som du gillar. Så då var det ju lite som att man hade en fanbase i sig själv och skapade en fanbase gentemot andra. För man vill veta så här, varför kollar hon på det där konstkontot, vad är det som är så kul med det där, men då vill jag också följa det. Men idag dyker ju allting upp i flödet hela tiden för att de har gjort så med algoritmen, och då blir det ju inte någon större anledning att följa någon, för alla dyker upp hela tiden oavsett. Så var det ju. Så att det är ju liksom tråkigt när liksom Instagram själva så att på ett sätt slaktar sitt eget verktyg. Mm. Men det är så stort, så hur ska de göra? Mm.
Men vad kostar det att samarbeta med dig?
Det beror på. Det är en förhandlingsfråga.
Ja, sa hon lite halt. Du som ändå lever lite på det här. Räknar man antal följare eller engagerat följe?
Man räknar egentligen engagerat följe.
Ja.
För att Instagram har ju själva tagit bort följarantalen från sina statistikverktyg. Förut var det ju det som allting baserades på. Nu är det ju engagerat följe som räknas. Och sen så, liksom, om du köper 5 inlägg utav mig så är det klart att du får ett bättre pris än om du köper 1. Mm. Så är det ju. Och sen så köper du podd, så blir det ju liksom en större affär. Så det är därför det är helt omöjligt att säga vad jag tar per inlägg. Sen är det väl klart att jag har någon form av schablontariff.
Men tappar du följe när du gör samarbeten?
Absolut, och det gör alla. Ja. Alltså det är ju både ont och gott. Samtidigt så försöker jag göra så här, vara med och påverka innehållet så mycket som möjligt så att det blir roliga samarbeten som också alltid ger en kickback till följarna.
Mm.
Alltså för finns det ingenting för dem där, då finns det ju liksom, nej, då finns det inte riktigt något att hämta heller.
Men vad har du för drömmar för framtiden då?
Och jag har några så här jättestora projekt som ska sätta igång och sjösättas nu faktiskt. Och jag hoppas på att jag kommer i hamn med dem. Och sen så vill jag ut på turné igen med Ann till november och köra Göteborg, Stockholm, Umeå, Uppsala och Linköping och eventuellt Jönköping också.
Mm.
Det hade varit kul.
Vad härligt.
Ja.
Och eftersom du är en poddexpert,
ja,
så tänkte jag att du ska få berätta för mig hur jag ska avsluta den här podden nu.
Nej, men du ska avsluta ganska abrupt tycker jag. Osentimentalt tycker jag alltid är ganska roligt.
Är det bra för statistiken?
Ja, alltså en bra podd ska vara runt 35 minuter tycker jag. Max 39. Och då ska det vara ett ganska kort avslut med någon cliffhanger skulle jag säga till nästa vecka.
Men har du prövat den här tids...
Ja, vi försöker tidsoptimera. Sen så säger alla våra poddfans, mina och Ann, att vi vill ha längre poddar, fast man märker att lyssnandet går ner efter 39 minuter.
Jaha. Jag gillar 1 timme långa poddar, för att det är min hundpromenad på morgonen.
Ja, precis. Men du får tänka att det är många som åker till jobbet.
Jo, men då tänker jag så här, de kanske har en halvtimme dit och en halvtimme hem.
Precis. Så tänker man. Men så plockar de aldrig upp den här sista...
Men jag har ingen cliffhanger till nästa vecka.
Har du inte? Har du ingen ny gäst?
Jo, fast det är en väldigt speciell gäst och det är inte riktigt klart, så det vill jag inte...
Ja, men det var ju en jättebra cliffhanger. Är det stort?
Ja, det är stort och framförallt kärt.
Oj!
Kan man säga.
Det låter ju råspännande.
Ja.
Ja, nu ser jag. Fick du en cliffhanger.
Vad härligt. Men jag får tacka för att du vill vara med i Kändispodden.
Tack för att jag fick vara med.
Härligt.
Vad kul.
Ja. Hej, hej.
Hej, hej.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.